I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Podplay. Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel Da Silva. Podden Jägaren handlar om jakt såklart, men det handlar också om människan bakom bössan, och det är där jag lägger fokus i mina intervjuer. Det handlar väldigt mycket om drivkraften till jakt, varför vi jagar, vad vi känner när vi jagar och vad vi får ut av att jaga. Och därför åker jag runt och träffar olika typer av människor som alla brinner för jakt, fast på lite olika sätt kanske. Och idag så ska jag träffa Moderaternas partiledare Ulf Kristersson, som är en inbiten jägare. Så det här avsnittet handlar om Ulf, hans drivkraft till jakt, och förhoppningsvis så kommer han dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser i skogen. Men innan vi lyssnar på det avsnittet så kommer det här ett inslag med poddens huvudsponsor, Chevalier. Då sitter jag på Chevaliers huvudkontor och mitt emot mig så har jag Lina. Hej!
Hej!
Du är ju ansvarig för vad ni kallar Country Life-kollektionen.
Precis.
Vad är det för något?
Country Life-kollektionen är ett koncept där vi utvecklar plagg för livet på landet och den livsstilen som det innebär. Mm. Så oavsett om man gillar jaga, lerduveskytte, hästar eller att lägga sin tid på hundträning, så finns det plagg som passar till alla aktiviteterna.
Och om man är liksom en stadsbo men vill se ut som en sån här cool människa som bor på landet, då kan man också ha det, antar jag.
Självklart. Ja. Det är jätteanvändbara plagg som du kan ha i alla lägen, skulle jag säga. Mm. Country Life-kollektionen och jaktkollektionen, det är två delar av en helhet. Det kan vara samma kund, men det kan också vara helt andra kunder som gillar delar av sortimentet eller båda två. Mm. Så man kan använda produkterna vid olika tillfällen och olika syften, men det är liksom samma känsla i alltihopa.
Ja, men för ni har ju en, till exempel den här nya jackan, Tyree.
Ja.
Den funkar ju jättefint att jaga i också, men egentligen är den liksom inte gjord för det, eller?
Nej, men precis. Det är ett jättebra exempel på en av våra nya produkter. Den är klassisk och har alla de här funktionerna som du vill när du ska jaga. Den har stora bälgfickor, den har vattentätt tyg, sömmar, de kritiska sömmarna uppe på axlar och vid armar och sånt. De är tejpade så att det inte kommer in vatten i första taget. Den har en stormflap i halsen så att den håller vinden ute. Så att den klarar allt det här som du behöver när du ska ut och jaga. Men samtidigt så är den supersnygg, klassisk jacka. Du kan ha den till jobbet, du kan ha den när du hämtar barnen på dagis eller i ett vardagsliv. Jättebra exempel på en Country Life-produkt.
Jag ska nog själv slå till på en sån, tror jag. För jag tycker, med den så kommer jag se så där en blandning av så här, soft och framgångsrik samtidigt. Eller hur?
Ja, absolut.
Det är ju världsklass. Grymt. Ja, men vad fint. Och så vet jag att på sajten just nu så har det kommit ut supermycket nytt på just Country Life. Där, både för dam och herr.
Ja.
Så det kan jag rekommendera er att gå in på chevalier.se och kolla, för det är supermycket fina nyheter.
Det är det. Mm. Bara kör.
Tack för att jag fick prata med dig.
Tack själv.
Ja, då befinner jag mig faktiskt på riksdagen just nu. Och framför mig så står jägaren och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Välkommen till podden Jägaren.
Tack för det och välkommen till riksdagen får jag säga då.
Tack, det är ju fräckt att vara här. Jag har aldrig varit här innan faktiskt.
Nej, de flesta är ju möjligen att hälsa på kanske i själva liksom kammaren där man röstar och sådär. Men det här är ju ett kontor. Mm. Riksdagen är ganska stor som du märker. Det är ju ändå 349 ledamöter och några hundra tjänstemän. Så att det är kulvert där överallt som man kan gå vilse i.
Mm. Och här i den här byggnaden så är det egentligen bara Moderaterna som har kontor, eller så?
Ja, det är mest Moderater här och sen är det lite riksdagsadministration och sådär. Så att man sitter ju samlat oftast.
Vi kommer att prata jakt idag och då tänkte jag att vi ska prata lite grann om Moderaterna och jakt. Men framförallt ska vi prata om dig. Din bakgrund och ditt intresse för jakt, jag vet att det är stort. Och det, jag tror att det är många där ute som är intresserade av dig. Jag tänkte börja med att titta lite grann på hur det startade för dig. Hur kom ditt jaktintresse igång från början?
Ja... Det är egentligen två saker. Det ena är jag är en gammal så här skogsmulle, den sorten. Uppvuxen i de sörmländska skogarna. Mulle och strövare och sjöscouter och allt sånt där. Väldigt mycket friluftsliv. En tältande familj. Har gått Sörmlandsleden, inte alla 100 milen, men 50 av de 100 milen. Så att så började det faktiskt. Enormt intresse för skog och djur och natur. Och sen i ganska fullvuxen ålder, när jag fyllde 30 så hade jag många vänner som jagade. Jag hade faktiskt aldrig varit med på jakt överhuvudtaget. Men hade flera gånger sagt att det verkar väldigt roligt och spännande. Och de insåg att de skulle ha en gemensam 30-årspresent till mig. Så jag fick helt enkelt en utbildningen på Östermalma på Jägarförbundets fina anläggning i Sörmland. Så jag gick hela min... gick jägarexamensutbildning och det som ett resultat av en 30-årsfest.
Ja. Men då har du jagat i några, vi behöver inte gå in på hur gammal du är nu, men mer än 5 år kanske.
Det kan jag säga. Ja, jag har jagat i besvärande många år.
Och vad tycker du skiljer din jakt idag jämfört med när du startade? Jag menar, du var politiker även när du var 30. Men du kanske har mindre tid för jakt nu?
Jo, men det är klart att det har hänt mycket. Det partiledarskap, det uppmuntrar inte jakt av rena tidsskäl. Och sen så kan man väl säga att har man fått 3 barn på vägen också så har det också haft lite ups and downs kan man säga i jakten. Så när jag var ny då var jag enormt entusiastisk jägare. Jag jagade så mycket jag bara kunde. Vi hade sommarhus på en gård i Sörmland där vi hyrde ett torp. Och en av... männen på den gården, han jagade väldigt mycket. Så han fick av sin svärfar uppgifter. Nu, Kristersson ska lära sig jaga, det är din uppgift, Ruben. Okej, så. Och så blev det faktiskt. Så jag jagade mycket. På den tiden, på 90-talet, jagade vi fortfarande väldigt mycket med tax. Långsam jakt, rådjur, inte dov. Rådjur och hare, inte vildsvin. Väldigt mycket drivande hundar. Så att jag jagade första året nästan bara med hagelbössa faktiskt.
Ja. Men och det är ju den så här klassiska allmogejakten. Det är så jag är ju fostrad också. Väldigt mycket hagel, eller även kula, men på just då rådjur.
Rätt kul sorts jakt tycker jag också. Lite mer social, man rör sig lite mer, lite mindre stå stilla länge. Så att, nej, jag tyckte det var väldigt trevligt. Sen är det klart att även där i Sörmland, ganska nära där, nu jagar så sen kom ju mycket, mycket mer dovhjort.
Ja.
Rådjuret minskade, dovhjorten kom in mycket mer. Då hade man inget val, var ju tvungen att använda kula mer.
Ja, exakt. Jag såg det väl på många ställen. Men jag själv har en fascination kring rådjuren. Jag tycker det är ett extremt häftigt vilt som vi bör värna.
Och hare, ja. Det är kul tycker jag.
Jag har bara varit på någon harejakt, men det ska bli fler, har jag tänkt.
Ja, men titta på strövarna, det är fantastiskt att se när de jobbar alltså.
Ja. Har du varit nere i Skåne och trampat? Och så
faktiskt
också?
Inte. Nej, vi brukar ha stövarjakt ett par gånger på våra jaktmarker. Men inte mer så. Nej.
Åker du ner mot Österlen för att röra av dig så ska jag styra upp en bra harjakt. Du nämnde din familj och dina barn. Du har ju 3 döttrar. Jagar de också?
Den äldsta, vi håller på nu. Jag går om kursen. Kombination av så att säga, uppmuntrande och solidaritet med min äldsta dotter som ska ta jägarexamen nu. Men också för att jag insåg att lite repetition skadar verkligen inte. Man upptäcker en och annan sak. Vitsvanshjorten fanns inte med i boken när jag tog jägarexamen. Den finns med nu, för att ta ett exempel. Och sen är det jättekul att hon vill göra detta. Så jag tänkte att största chansen att hjälpa henne det är att sitta med och traggla och göra alla proven tillsammans med henne.
Vad kul. Och starta den resan ihop. För det är ju, antar jag att det är någonting som du också vill att ni ska fortsätta göra tillsammans.
Ja, det vore jätteroligt. Jag har ju 3 döttrar. En av mina tvillingar, hon har varit med ganska mycket. Hon är mer road av hunden än av jakten. Men det är en bra kombination.
Och vi kan ju prata lite om hunden då, för jag vet att ni har en hund som heter Winston, mm. Som är en Welsh springer. En Welsh.
Precis, mm. precis.
Hur mycket jagar ni tillsammans?
Så här, coronatider, det är väl en av få positiva biverkningar av corona, att jag har ändå varit hemma mycket mer och hunnit jaga mycket mer den här säsongen än tidigare. Mm. Och han är ju 2 nu, så det är hans första riktiga säsong när han har varit med ordentligt. Han gick med lite grann första säsongen, bara för att vara i skogen och höra att det smäller ibland och sådär. Så vi har gjort lite vildspår, och så har vi skotttränat honom ganska mycket. Mm. Och så har han varit med nu på ett gäng jakter med mycket blandat resultat. Ibland tycker jag mest att det blir skogspromenad av alltihop, och han vill bara vara nära. Mm. Welshar är ju, det var någon som beskrev det som en inverterad tax. En tax måste man lära att då och då komma tillbaka. Ja. Husse finns också. Ja. Touch base. Ja. Och Welsh måste man nästan tvärtom lära. Det är helt okej att dra iväg. Ja. Kommer ett vilt så får du följa efter.
Ja.
Nu är det som alla vet, de är ju egentligen apporterande fågelhundar.
Ja, exakt.
Jag skulle ju helst vilja ha, vi har så lite skogsfågel, så jag skulle helst vilja ha honom till småvilt framförallt. Ja. Sen är det ju en fantastisk familjehund, alltså, det måste jag säga. Så att, hans främsta egenskap är nu trots allt ändå inte att vara jakthund, utan ändå att vara familjens sjätte medlem.
Men han har ändå varit med och bidragit någon gång till
absolut,
till
han verkligen var. Och han, flera gånger, jag var precis efter nu, det var i och för sig inte ens på våra marker, så att man hade inte fått släppa dem i alla fall, men precis efter säsongen nu så stötte vi på i koppel några rådjur på landet. Alltså det är en enorm kraft när han vill efter honom. Så försöker man både stoppa honom och uppmuntra honom samtidigt. Så är det jättebra.
Supertydligt.
Ja, verkligen.
Jag måste fråga, du är ju offentlig och som politiker så får man ju också utstå massa människor som inte tycker som en själv. Och det är ju positivt ibland, för vi lever ju i en demokrati. Men det finns ju ett motstånd kring jakt som är ganska litet i Sverige, om man ska vara ärlig. Jag tror att det var någon undersökning nu att acceptansen ligger på 90% av svenska befolkningen. Har du fått utstå någon form av liksom kritik kring din jakt?
Ingen som inte är legitim. Man får tycka olika, och det finns de som är emot jakt, och det finns, jag menar, så är det väl alltid. Men jag tycker inte jag har, nej, det ska jag inte säga, utan jag har aldrig mött annat än helt rimliga, både uppmuntrande synpunkter och ibland en och annan kritisk synpunkt. Ja. Inget mer än så faktiskt, nej.
Vad skönt. Och nu har ju Ebba Busch.
Just precis.
Också, eller hon har väl jagat ett tag, tror jag, men hon tog examen.
Precis,
inte,
precis. Vi har jagat ihop en gång.
Ja, ni har gjort det. Ja. Ja, vad kul. Jag såg nu på YouTube, här har de släppt en film och fällde sitt första dovvilt.
Ja, det är fantastiskt.
Ja, det är roligt.
Ja, man minns de här första djuren när bössan nästan skakar så mycket så man kan inte ens, fast man har bra skottläge, knappt kan avfyra.
Men hur är det nu för dig då? Jag blir ju sån fortfarande, fast efter skottet oftast. Mm. Hur känns det för dig när du är ute och jagar? Vad har du för känslor kopplat till jakt?
Jag tycker att det är ju alltid en anspänning, inte minst när man står där och väntar, och kanske allra tydligast när man hör den första skallen eller man hör att det prasslar och så. Då tycker jag det här, alltså, intensiva känslan av att nu är jag på helspänn, och man önskar att man hade ögon i nacken. Vi har flera pass på våra marker som är sådana att man egentligen, de kan komma lite var som helst, man måste nästan liksom vara beredd åt alla hållen. Nej, jag tycker det är, men jag tycker att jag är inte lika, jag tycker jag har mycket bättre i ett läge, så känner jag inte alls, men jag vet vad jag ska göra. Jag vet också vad man inte ska göra. Jag har inte skadskjutit många djur i mitt liv, men det har hänt. Mm. Då vill man inte göra om det, så jag tycker jag är rätt försiktig jägare på det sättet.
Mm.
Den här klyschan som man tycker i början, man ångrar aldrig det skott som inte har avlossats. Mm. Det är många som har fått lära sig den väldigt hårda vägen att det där skottet skulle jag inte ha avlossat.
Nej. Det är ju så många aspekter. Dels är det viltet såklart, och sen så människor runt omkring.
Ja, och det tycker jag, det är också en stor skillnad. Nu när vi har så mycket klass 1-jakt eller kuljakt, så vi har ju enorma, alltså genomgångarna är ju rigorösa på säkerheten.
Vad jagar du nu? Är det på Fagerhult?
Ja, precis. Ja. Vi har tagit över en mark där sedan 4-5 år tillbaka,
ja.
Och har byggt ett eget jaktlag kring goda vänner.
Bjuder ni in GV och grabbarna då?
Jag har faktiskt nämnt det för honom en gång och han muttrade entusiastiskt i svar.
Det är ju en bra förklaring. Jag har faktiskt mejlat honom en gång, jag har inte fått svara. Jag skulle jättegärna vilja ha med honom på podden såklart. Om man tittar på jaktformer då, vad skulle du vilja säga är dina favoriter? När trivs du som bäst?
Ja, jag vet inte om jag har någon enskild favorit så där riktigt. Jag har faktiskt aldrig fällt någon bock på bockjaktspremiär, men jag tycker ändå att det är en fantastisk, en riktigt, riktigt tidig augustimorgon när man sitter där innan solen går upp, bara väntar. Det tycker jag ändå. Det säger också om att säsongen ligger framför oss och nu är det flera månader av mycket skog. Ja. Så det tycker jag är speciellt. Sen tycker jag ändå att de är ganska stora när man samlar ganska mycket människor och har mycket drevfolk, många hundar. Sen tycker jag, vi har lite oenighet ibland som är jaktledare hos oss. En del tycker om långa såtar. Ja. Man står och 3 timmar. Mm. Vi hade en sån där sista jakten när det var -17 när vi gick ut och det var inte jag som var jaktledare. Nej. Och första såten var väl just 3 timmar. Det tyckte jag nog var 2 timmar för länge.
Ja, speciellt, ibland har man ju stått sådär i 2 timmar och inte hört en hund.
Nej, liksom. Nej, precis,
då är det ju, då undrar man vad man håller på med.
Ja, jag vet vad håller man på. Nej, då märker jag, mitt tålamod är inte riktigt, då far tankarna iväg och så har det hänt flera gånger att jag plötsligt, det står ju ett djur rakt framför mig. Var kom det ifrån?
Det är så sjukt alltså.
Ja, visst är det konstigt det.
Men ju mer man jagar desto mer imponerad tycker jag att man blir över viltet också. Hur de kan röra sig så tyst. Det är helt otroligt. Det är ändå ganska stora ur, de väger mycket. Ja. Men de har liksom 4 klövar att ha reda på. De är liksom helt ljudlösa.
Ja, det är magiskt faktiskt.
Den typen av jakt du pratar om, det är ju ganska liksom klassisk jakt. Har du varit iväg på någonting annat? Liksom fjälljakt?
Jag har faktiskt aldrig gjort något exotiskt. Nej, jag var bjuden här nu, men det var för mycket corona och det var för mycket jobb samtidigt. Så jag kunde inte åka med upp till Duvedstrakten faktiskt.
Men, okay.
Nej, jag har inte gjort någonting exotiskt alls egentligen. Nej. Jag tror att jag har rest mer än några timmar som längst faktiskt.
För du springer ju jättemycket, eller hur? Mm. Hur mycket springer du?
Får jag välja själv så springer jag 4-5 mil i veckan, men nu kanske ett par 3 mil i veckan.
För det finns ju mycket den typen av jakt som är ganska utmattande. Som jag tror att du skulle gilla. Fjälljakt, eller vad man ska säga, vinterjakt på ripa, på skidor. Alltså, det är det coolaste jag har varit med om.
Fantastiskt. Nej. Ja. Jag har sett några av dina bilder som ligger på din Instagram. Ja. Som man ser vackra utsikter som antyder långa håll och vidder.
Vilket också har resulterat i inget fältvilt. Men,
men det är då man kan säga att jag gör det för naturupplevelsens skull.
Ja, faktiskt. Ja. Just ripjakten har varit så för mig. Sett fåglar, men aldrig ens kommit till skott. Nej, det är svårt alltså. Det här avsnittet är också sponsrat av Weidman.se, en jaktresebyrå. Och nu sitter jag här med Einar och Alex från Weidman. Hur är läget?
Jättebra. Tjena Daniel.
Tjena.
Hej.
Och jag tänkte faktiskt att vi skulle prata drevjakt idag. Jag vet att ni har en inplanerad drevjakt i december, va?
Det stämmer alldeles utmärkt.
Den här resan går på 23 000 kronor per person. Och då ingår allt ifrån transport, alltså tur- och returresa från Göteborg till Polen med minibuss. Och så har vi med oss släpkärra för att kunna frakta hem troféer.
Mm. Och där ingår ju alla fällavgifter, allt från början, och även resa och boende, mat, dryck, fällavgifter på kron och vildsvin, och det finns även råbock och annat på marken. Så det är verkligen allting från början i ett prisvärt smidigt paket.
Mm. Så hur bor man?
På ett jättefin liten herrgård har vi kommit över där nere där vi bor på. När man på kvällarna efter jakten kan spendera lite tid med att spela biljard och bara sitta och hänga och ha det gött och snacka skit.
Jag har ju inte varit på just den här drevjakten, men jag har ju rest mer ner till Polen och jagat kronhjort under brunsten. Och det jag uppskattade faktiskt nästan mest på resan var ju det här goa hänget som blir. Mm. Den här bubblan.
Man är ju oftast ett gott gäng som åker ner. Alla är likasinnade och alla är ute efter den här fantastiska upplevelsen. Och det är ju alltid kul att sitta här på kvällen och utbyta rövarhistorier.
Så är man sugen på en bra drevjakt i Polen, då ska man gå in på weidman.se.
Precis, det stämmer jättebra. Där finns det mycket mer information.
Tänk Weidmans Heil, alltså weidman.se.
Fantastiskt. Tack för att jag fick prata med er.
Tack själva.
Thank you. om vi tittar på jakt och politik lite grann. Det finns ju massa frågor kring jakt såklart. Och du som jägare och sen även om man tittar på Moderaternas partiet inställning. Vad säger ni i stora drag om kopplat till predatorsjakt till exempel? Vad är er inställning där?
Att den behövs. Mm. Alltså, jag tycker man ska börja i rätt ordning. Alltså, jag tycker att den svenska jakten fungerar i grund och botten väl. Ja. Så har vi haft historiska tider, om vi backar tillbaka länge, när det inte fungerade väl. När vi utrotade älgen i praktiken. Och så, här. Så jag tycker att den fungerar väl. Jag tycker vi har väldigt ansvarstagande jägare och jaktorganisationer. Jag tycker att sen vi införde också den formaliserade jägarexamen så har också mycket dumheter försvunnit. Jag har ju äldre som berättar om allt ifrån sprit och uselt skytte. Jag tycker det har blivit mycket mer disciplin på det sättet.
Ja.
Så jag tycker det fungerar i huvudsak väl. Mm. Och det tycker jag är en viktig förutsättning för att man ska ha legitimitet i en sak som ändå har många etiska dimensioner i sig. Mm. Och de allra flesta människor lever i städer långt ifrån djur och urtagning och slakt och sådana saker. Så jag har stor respekt för det där. Om man sagt det tycker jag att lagstiftningen måste uppmuntra seriös jakt. Mm. Den gör det i huvudsak också i Sverige. Sen märker man ju att det då och då kommer små förstuckna försök att ändå liksom misstänkliggöra jakten på olika sätt. Mm. Och vargen är en sån fråga naturligtvis. Vi står bakom den här lagstiftningen. Vi ska ha varg i Sverige, men det ska vara en begränsad mängd. Och vi tycker att riksdagsbeslutet på 170 vargar är helt rimlig. Idag har vi, så vitt jag vet, mer än det dubbla. Det skapar växande, det skapar problem på många ställen. Ha respekt för att det skapar problem också.
Ja.
Man är inte vargmotståndare för att man tycker att man ska ha respekt för de som också påverkas mycket av vargen.
Nej, verkligen inte. Det har ju alltid varit en superhet debatt fram och tillbaka såklart. Mm.
Och det är så extremt. Den passar in tyvärr in i det här moderna politiska kulturkrigandet där man liksom identitetspolitiskt ska vara för och emot olika saker. Ja. Jag har en ganska pragmatisk syn på detta. Vi vill ha alla vildslagen i Sverige, men det måste fungera totalt sett.
Sen har jag läst lite grann också någonstans kring eftersök. Mm. Att ni vill höja ersättningen för eftersök. Vad menar ni med det?
Vi har ju tyvärr mycket trafikskadat vilt. Det går ju förstås upp och ner. Jag är inte expert på detta, men jag föreställer mig att jag har mycket mer kollisioner med vildsvin just nu än tidigare, skulle jag tro. Även hos oss har vi haft rätt mycket med klövvilt och annat klövvilt också. Mm. Och de människor som sysslar med, de gör enorma insatser för att hitta det viltet och avliva. Så jag tycker att det där ska man ha vis-a-vis tacksamhet över. Så vi har föreslagit att man höjer ersättningen. Jag kan inte exakta summorna just nu, men man höjer ersättningen för de som gör det här otroligt viktiga arbetet.
Och där vet jag även att ni har sagt kring skyddsjakt på till exempel gäss, att ni vill förenkla den biten.
Även där, jag kan inte detaljerna i detta, men alltså, det finns ju väldigt mycket snåriga regler och en del fanns det skäl till från början. Det är ungefär som regelverket för vildsvinskött till exempel. Och sådana saker. Att jag tycker man, om man vill uppmuntra en bra viltförvaltning, inte minst nu där, jag tycker vildsvin är ett extra bra exempel för vi har så fått så enormt mycket vildsvin. Till somligas glädje, vi tycker det är kul att man kan jaga vildsvin på våra marker också.
Mm.
Det är många som odlar spannmål som är mycket mindre entusiastiska över det, verkligen. Då måste man dels hitta liksom ett sätt att samexistera på ett bra vis, men också att man drar nytta av det här viltet. Det är jättefint kött, så jag tycker det här vore mycket bättre om mer av vildsvinköttet kunde jagas för att det också kommer till bredare nytta. Man kan sälja mer till exempel. Och där finns det extremt mycket regler som gör det här i praktiken nästan omöjligt.
Ja,
det är människor som känner jägare som får nöjet att äta det.
Och det är så tråkigt tycker jag. Som jägare, som en av de stora anledningarna att jag jagar mycket, det är just på grund av köttet. Mm. Och vi äter i princip bara vilt och vegetariskt hemma. Och så många människor som jag har i min omgivning som älskar att äta kött men som nästan aldrig har ätit vilt. Och jag försöker i den mån jag kan att ge ut till kompisar och liknande. Men det finns ju väldigt många som fäller väldigt mycket mer än vad jag gör. Och skulle de ha möjligheten att dela med sig och kanske till och med då kunna sälja kött på ett annat sätt, så vore det ju fantastiskt.
Och inte minst just vildsvin, där de många som jagar vildsvin också gör, för man måste helt enkelt hålla efter vildsvinen. De har ju i princip inga naturliga fiender överhuvudtaget och får ju kullar flera gånger per år. Så, att, ja. Så det, jag tycker så att det, jag menar, det är klart att mängden älgfilé som i största allmänhet kommer, det förstår jag är begränsat. Ja. Men vildsvinkött som är så jättefint till många saker, det tycker jag är så synd att det inte används mer.
Och om man skulle ställa en rak fråga till dig kring dina drivkrafter bakom jakten. Så här, varför jagar du?
Ja, det är den där klassiska frågan. Ja. Nej, men jag brukar alltid le när folk svarar. Och så där. Jag menar, det är ju en kombination av allt det här. Jag gillar ju att vara i skogen och jag tycker att spänningen är fantastisk. Att jag har inga djupsinnigare svar än de flesta andra. Jag tycker ju att det är ungefär som när man gör ut på skidtur med familjerna. Det är ju chokladpausen i mitten egentligen som man är ute efter, med all respekt. Alltså det är, så jag tycker också det här, att slå sig ner vid elden och laga mat. Jag fick en sån här fantastisk panna med långt skaft här i julklapp nu, så man kan sitta där och ha med sig alla resterna från gårdagens middag ute i skogen dagen efter. Och,
ja, det är härligt.
Fantastiskt kul verkligen. Så att jag tycker att den här helheten är... Och sen är det extra kul om man kommer hem och har med sig ett rådjur också.
Men gemenskapen och naturen, det kanske är...
Gemenskapen är viktig av det speciellt skäl också, för att det är ju ändå en känslig sak. Man måste ha gemensam uppfattning av saker och ting. Det är en blandning mellan samarbete och viss ordergivning.
Mm.
Dystar man på en erfaren jaktledare eller hund, den som leder hundförarna, så är det minsann inget kompromiss. Det är ingen demokrati här, utan det är, du sitter där och gör exakt på det här sättet.
Mm.
Och de här villkoren gäller. Och gör du fel så får du veta att du gör fel. Så att det gör ju också att det måste vara människor som litar på varandra och som gillar varandra i grund och botten. Och så därför är det kul att ha byggt ett eget jaktlag. Jag tycker jag varit med några gånger där man märker att det här är ett jaktlag som egentligen bara förenas av en markplätt.
Okay.
Och som inte alls egentligen är så roade av varandra. Det.
Nej. Ja, och enas man så har man ju också möjlighet, alltså alla vi som håller på med jakt vet ju också om att jakt är liksom ingen så här, marken och viltet är ingen färskvara, utan man måste hela tiden jobba för att stammarna ska må bra och utvecklas i rätt ordning och sådär.
Ja, det är ju väldigt kul tycker jag. Vi har väl ett 50-tal tror jag pass, det mesta är torn, men mycket är ju annat. Ett par gånger om året hjälpas åt och se till att alla passen, har vi rätt pass? Har vi skjutit någonting här överhuvudtaget? Eller har det hänt saker i omgivningarna som har förflyttat det och underhålla dem och sådär? Det tycker jag är en rätt rolig del av alltihop också, att lära känna. Jag går mycket på våra marker också bara. För att liksom jag vill ha varit på alla ställen, så jag ska kunna, inte minst när man har gäster, som man kunna berätta exakt.
Nej.
Det är den stenen du ska passera.
Ja, exakt. Och då får man också den här konstiga beskrivningen när man ska ut i sitt pass.
Precis.
Gå till storstenen bakom eken. Ja, man bara, vilken ek? Ja, den finns inte längre, men för 30 år sedan så stod det en ek där.
Precis så är det.
Liksom. Men då är du ute i skogen mycket utan bössa också?
Inte minst nu med Winston har jag gått väldigt mycket. För det är liksom lättare och roligare att gå på egna marker. Och så länge det var okej med hund i skogen så var det ju perfekt att gå i egna marker förstås.
Och då tränar du hunden samtidigt och motion och sådär. Vad får du ut av att vara i skogen då?
Jag tror aldrig ens har ställt den frågan. Jag har alltid varit i skogen. Så att vi flyttade ju från Skåne när jag var 6. Så att ett träd för mig, det var ju en slags... Alltså, för mina föräldrar, det var ju en enorm förändring. Alltså, Mälaren och gran och tallskog, det var ju liksom... Jag minns, min mamma brukar berätta att jag klättrade upp i mitt första träd. Jag var 6 eller 7 år gammal. Enormt entusiastisk. Jag var bara hitta träd man kunde karta i, som vi sa i Sörmland.
Uh-huh.
Men jag kom inte ner, för jag visste inte hur man skulle ta sig ner. Så vi kom ner med stege. Nej, men, och sen så blev det, som jag sa, via så här, typisk skogsmulle.
Nu sitter en skåning i trädet.
Ja, nu sitter en skåning i trädet. Vi får hjälpa honom ner. Så att, sen dess har jag varit väldigt mycket i skogen. Både med och utan bössa.
För det tycker jag, och jag utgår från mig själv, så tror jag att många kan känna igen sig det. Jag är uppvuxen i en storstad. Har väl alltid haft liksom naturen med mig, men inget brinnande intresse.
Nej.
Men i och med jakten så har jag ju kommit ut på ett helt annat sätt. Och idag är jag ju, alltså så fort vi väljer att göra någonting med familjen så går vi ut i skogen. Och det lugnet och den känslan man får av att vara ute i skogen går inte att jämföra med någonting annat. Jag tror många saknar det idag utan att de själva vet om det.
Ja, det tror jag också. Nej, men, och det är kanske lite, alltså, jag har ju, ibland har vi haft lite utländska gäster, inte minst, vi har varit mycket i Kina genom åren och kineser i Sverige, de tycker det är läskigt att gå i skogen. Alltså, vad finns det här för något? Och när man säger, jo, här finns vilda djur, men det är lugnt. De kommer alltså inte komma fram och ta oss. Nej. Så jag tycker den här upplevelsen är väldigt stark, tycker jag. Mm.
Har du jagat i andra länder någon gång?
Aldrig. Nej. Aldrig.
Är det något du skulle vilja göra?
Jo, men det tycker jag vore spännande. Jag har rätt många vänner som har varit i Skottland och vildsvinsjakter lite mer söderut i Europa. Så jag har hört många berättelser om det, men nej, kombination av att jag tycker att det är, den tid jag har, den räckte. Jakten i Sörmland räcker långt för mig.
Ja, det låter som du har ju fina marker också. Och om vi tittar lite prylar är alltid kul att prata om.
Ja.
För det är ju ändå en ganska stor del av jakten för många. Vad har du själv i din vapengarderob?
En mycket begränsad. Jag har 3 bössor. Jag har 2 som jag i praktiken använder. Jag har min studsare är en tysk helstockad, vacker, inte så lätt.
Nej.
Jag är vänsterskytt, så jag har köpt mina bössor på Vidfors vapenauktion.
Ja.
Vänsterskyttar är så sällan, så antingen så finns det en bössa, då är stor chans att man kan köpa den. Mm. Eller så finns det oftast inte. Men det är en jättevacker Heim, en 308.
Mm.
Jättefin, tycker jag. Som sagt, lite tung. Så skulle jag köpa en ny dag skulle jag kanske köpa lite lättare. Så jag är inte så storvuxen av mig som du ser. Så att... Och så har jag en vanlig Beretta bock. Och så har jag en gammal, min allra första studsare som jag nu bara har satt en aimpoint på. För tänkte jag skulle kunna för vildsvinsjakt med, använda den väldigt sällan.
Mm. Aimpoint ska jag börja jaga med nu, tänkte jag på det.
Jag tyckte att det var ganska bra. Jag tänkte jag skulle ha ett snabbfäste för att byta, men det var sånt som inte gick att ha på ett snabbfäste. Så att... Så det är bara, jag har dem, så nu har jag tittar jag ständigt på andra bössor förstås, som man alltid gör. Jag har en kaliber en klass 2 studsare tycker jag har varit kul att ha till exempel.
Ja. Men och där är också svårt. Jag menar, har man bara, jag jagar faktiskt på marken där det inte finns något dåvilt till exempel. Och då jagar vi ju i princip bara rådjur. Och räv. Mm. Och då funkar ju klass 2 kanon.
Ja. Och så får man en lättare bössa och mindre rekyl och allt det där, tycker jag. Så det är,
nej, så. Man kan ju nörda ner sig det där ordentligt.
Jag har ju några vänner som jagar med, alltså, vildsvin med slugg, enpipiga hagelbössor. Det har jag aldrig prövat. Det låter rätt spännande.
Ja.
Och sen när jag började jaga, då var det väldigt mycket kombi, alltså vad säger man, drillingar. Och
ja, exakt.
Det har jag inte sett mycket de senaste åren.
Nej, det är sant. Nej. Ja, det var nog också mer, alltså det är ju fortfarande poppis, men de flesta har det nog inte i skåpet. Jag själv skulle gärna vilja ha en drilling.
Ja.
Men nu är uppe mina 4 vapen, så då får man hålla på förklara varför man ska ha fler. Och
ja, just det, det är så. Jag har en till godo innan jag måste börja förklara.
Ja, du kan köpa vad du vill. Det är bara att köra liksom.
På prylsidan annars är jag just nu, efter den här kalla januari, så är det att jag är en frusen stackare. Och eftersom mina jaktkamrater insisterar på långa såtar, så jag måste ha varmare grejer, alltså elgrejer i skorna och elgrejer i...
Eller bara, alltså jag kör ull, alltså underställ allting i ull.
Det hjälper inte för mig.
Nej, det gör inte det.
Efter en timme så fryser jag som en hund.
Du fryser de händerna?
Ja, fötter och händer i värsta.
Där kan jag faktiskt rekommendera, nu är Chevalier en sponsor, men det är inte därför jag gör det, men de har tagit fram ett par riktigt, riktigt varma vantar, som är tumvantar, men som man har, du kan stoppa ut fingrarna och så har du liksom en innevanta är fantastiska. De hade jag när jag åkte skidor.
Det var också skäl med Winston, jag tycker jag har stått stilla och väntat på att ingenting ska hända lite för många gånger, så att röra mig mer i skogen och gå med hunden istället, tycker jag. Det blir en helt annan jaktupplevelse när man rör sig med hund i skogen.
Men då är du också jaktledare?
Det har jag varit ibland. Jag tycker inte jag är så lysande jaktledare.
Hur är du som jaktledare då?
Men jag är rätt noggrann person, så att jag...
Det blir en ganska bra egenskap.
Jag tror inte jag är dålig, men det finns så många andra i vårt jakt som är mycket mer erfarna, som har gjort det många fler gånger. Och då kan jag tycka det är skönare att andra, att andra tar det ansvaret. Så att.
Vilka drag tycker du att en person ska ha för att vara en duktig ledare? Oavsett om det kanske handlar om jakt eller någonting annat.
Jo, men några saker är väl väldigt tydliga även i jakten. Och det tror jag är mer generaliserbara. Att vara extremt tydlig. Inte otrevlig, men tydlig. Mm. Det duger inte att säga som, alltså, vi gör som vi brukar, det funkar inte. Utan man måste vara tydlig. Så tydlig att någon uppfattar det som övertydlig så det inte kan missförstås, tycker jag. Har tänkt igenom i förväg. Bara det skapar också en respekt. Den här jakten är planerad. De här passen är genomtänkta. Man gör saker liksom ordentligt helt enkelt. Dels passar det min personlighet, tror jag. Men sen tycker jag också att det visar respekt både för allvaret i situationen och för de människor som kanske är där för första och kanske enda gången. Så att jag tycker vi har... Ja, för oss funkar det väldigt bra. Och sen är ju hundföraren otroligt viktiga. Och att även den tydligheten, att man vet exakt, man vet vilka hundar är ute, att de kommunicerar på ett bra sätt med varandra och så.
Hur är det på er mark? Är alla som är hundförare, ingår de i laget eller tar ni in externa
hundförare? Vi tar ofta in externa. Vi har tyvärr lite för få hundar i... Vi har några stycken förstås, men vi har inte... Så vi tar ofta in gäster med hundar. Och det är ju väldigt roligt. Ofta kommer de tillbaka samma gäng också. Så det är kul, tycker jag. Och det funkar ofta väldigt bra.
Och tanken för dig nu då är att du ska gå med Winston ganska mycket?
Det är min tanke. Jag brukar säga, när vi räknar antal hundar, så brukar man säga att idag har vi med oss 300. Då brukar jag säga att vi har 3,5. Jag säga då. Så får vi se vilken... Men nu ska jag gå, så fort corona tillåter, ska jag gå lite mer organiserade träningar med Winston. Han kommer från en tik som har jagat och släktingar som har jagat mycket småvilt. Så det finns nog grund och botten. Jag märker ju att han är enormt nyfiken.
Jag personligen kan inte så mycket om hundar, men jag försöker lära mig mer och mer. Och jag har några personer, bland annat den här säsongen, så kommer jag prata med Peter Ekeström, som är liksom alldeles fantastiskt duktig på hundar. Och Mattias Westerlund träffade jag förra säsongen, som man kan lyssna på om man vill veta mer om hundar. Om du tittar lite framåt då, nu, och då tänker jag inte liksom på din politiska karriär, utan snarare på din jaktkarriär. Vad vill du göra om det ges mer tid till jakt? Vad har du kvar att utforska? Vad skulle du vilja göra?
Ja, som du hör, det mesta kvar att utforska. Jag är ju verkligen ingen... Jag är en entusiast, men verkligen inte besatt av detta. Men det är klart, jag tycker det skulle jag nog vilja... Jag skulle vilja öva mera skytte. Alltså lägga ner fler timmar. Jag är ju som alla andra förstås på Härads skyttebana i Sörmland. Men jag tycker det finns ju en... Man skulle ju ha nytta av att göra mycket, mycket mer. Det tycker jag. Skulle jag komma tillbaka till mitt hagelskytte? Jag var rätt duktig på hagelskytte, tycker jag, när vi sköt mest hagel. Körde mycket så här rabbitkastare och sådär. Otroligt spännande och kul. Jag har gjort det väldigt lite den senaste tiden. Så det är klart och kanske om tiden med att också åka iväg och vara med riktigt erfarna jägare. Jag tycker det är kul att lära sig nya saker. Det finns ju nästan inget om man kan lära sig så mycket nya former som är jakt.
Hur är du tillbaka på Östermalma nu med din dotter, eller gör ni det någon annanstans?
Nej, nu gör vi det faktiskt med en... Vi gör det med en god vän som också jobbar professionellt med jakt. Så vi gör det nu i ett tiotal Zoom-lektioner med honom. Och sen kommer vi... Jag sa att du får skriva upp. Jag vet inte om jag vågar göra om själva teoritestet. Det är som en körkort. Jag vet inte om jag vågar göra om det.
Hur funkar det när man gör det igen? Om man skulle kugga?
Jag har inte vågat ställa mig den frågan. Så att jag supporterar min dotter i detta.
Ja, men jag tycker vissa frågor... Jag är ju inne ibland och nu finns det ju massa appar och sånt där. Ja. Bara för att liksom kontrollera ens kunskap. Det är ofta man har något fel, tycker jag. Och det kan vara någon andfågel man inte vet eller sådär. Så, men när man väl pluggade, då var det ju liksom en bredare kunskap. Men jag tror att för mig och för de flesta, så tror jag det är så att när man tar jägarexamen, det är ju först efter det som man väl kan börja bli en riktig jägare och duktig på det.
Det är ju lite som bilkörning. Man får ett licens på att du är okej, men du måste öva mycket. Jag är tacksam för att jag fick väldigt mycket över de första 5 åren. Väldigt mycket då. Så jag tycker ändå att det mesta sitter väldigt bra. Och sen märker man ju ändå så här, när det gäller alla fågel. Nu jagar vi som sagt ingen fågel, men alla fågelarterna undrar om jag skulle klara på nytt här nu igen.
Ja, och då får man ändå titta på dem på en stillbild. Ja, alltså, det är en annan sak när de flyger på 25 meter.
Så är det verkligen. Så där finns ju... Sen får man lära sig nya saker. Nu får du säkert reaktioner på din podd. Men jag hade ju, när vi kom till våra marker, vi har mycket kronvilt. Då fick jag ju lära mig att en av orsakerna att de är så väldigt svåra, det är ju att de både hör och ser så bra.
Ja.
Så jag levde länge i tron att det var kronviltet. Nu får jag lära mig den nya läroboken som jag och min dotter har, att dovviltet har lika bra syn och till och med kanske ännu bättre. Det hade jag faktiskt ingen aning om.
Nej. Men de är ju alltså speciellt doften, men hos allt vilt, men just hjort överhuvudtaget, alltså kron och dov, de ser ju extremt bra. Jag var i Polen och jagade kronvilt och då lyckades jag fälla en stor gammal hjort, men sen så pyrsjagade vi, smygjagade även då kalv och hind. Och det var ju omöjligt. Alltså jag har aldrig gjort något så svårt. Helt galet. Man smög omkring och så till slut såg man någonting på kanske 300 meter och då stod de och tittade på den. Och jag har varit med om det när jag suttit på pass med dov också. Att doven kommer ut och så är det ledarhinden som kommer ut först och tittar mot alla passen. Så har liksom stenkoll.
Ja, men det är precis. Jag har skjutit två kron. En kronhjort och en hind på våra marker. Och båda har varit ganska hårt drivna av hund. Så att det är så. Men med tanke på att vi är med, vårt älgskötselområde är samma som kronhjortsskötselområdet. Jag tror inte vi någon enda gång har skjutit hela den tilldelning som området har på kronvilt faktiskt.
Det är man ser ju dem inte ofta. Alltså. Nej.
Här om sista, eller näst sista jakten, då kom det ut sådana här alltså filmiska kronhjortar. Alltså med, då visste vi att man fick inte skjuta större än, vad var det? 10 taggare som man kunde se på en gång, att den där tittar man på i kikaren bara, de var magnifika
alltså. Ja, det är så vackert. Jag tycker det är det, alltså i särklass vackraste djuret. Det är som ett sagodjur alltså. Det är fantastiska. Ja, det är häftigt. Jag tänkte om jag skulle ge dig någon möjlighet liksom från Moderaternas perspektiv eller ditt perspektiv att liksom ge en liten så här vision av hur du skulle vilja att Jakt-Sverige ser ut eller något sånt där.
Om man tittar på den slags samhällssynvinkel så tycker jag ändå det handlar väldigt mycket om det här ömsesidiga respekten stad och land. För mig är väldigt viktigt. Jag är ju uppvuxen i småstaden, har ju bott ändå i eller nära Stockholm i flest år av mitt liv. Men det här att man i en stad måste ha genuin respekt för villkoren på landsbygden eller i småstäder där det här är mycket mer självklart.
Ja.
Att man, alla lever nära detta på något sätt. Och att det som uppmuntras på ett seriöst sätt på landsbygden, det är sånt som också alla människor i städer kan dra nytta av. Alltså alla som har fått sin första rådjurssadel, förstår jag, det är ju en fantastisk upplevelse som man inte kan få ta del av om det inte finns seriösa jägare som vill göra det jobbet helt enkelt. Så jag tycker att, liksom att få ihop det här, inte minst i vår lite polariserade samtid, jag tycker allt för ofta, både i politiken och i andra frågor, möter människor som är rätt intoleranta mot varandra. Antingen kallar man sig själv för någon slags form av djurvän och då är man emot alla former av jakt. Och så finns andra människor som bara föraktar människor som bryr sig om djur och natur för att de inte jagar. Så jag tycker det finns ofta ganska hårt tonläge på ett sätt som jag genuint har svårt att förstå faktiskt.
Ja. Men vet du vad Ulf, det var jättetrevligt att få prata med dig. Jag tror att du har förmedlat din syn på jakt på ett väldigt fint sätt till de som lyssnar. Och fortsatt stort lycka till nu med vinston och utvecklingen där.
Det är en utmaning kan jag säga. Ja. Tur man har trebarnspappa som har viss erfarenhet av någon slags uppfostran.
Ja, men de har ju lite olika perioder hundar också har jag förstått. Att de
det säger alla Welsh-ägare. Ah, han är riktigt... De är alltså kända som late bloomers. Verkligen.
Okay.
Alltså, nu har en av våra bästa vänner fått hans lillebror dessutom.
Ja.
Vi har en 10 veckors i vår närhet också nu. Det första som hände var att Winston klev rakt in, hälsade på lilla valpen, gick fram till valpens hundkorg och kissade.
Ja, tydlig markering ändå.
Tydlig markering.
Ja, men det är bra. Tack snälla för att jag fick prata med dig.
Tack.
Och stort tack till alla er som lyssnar såklart. Nästa vecka, då är det dags igen, såklart. Det är ju det varje torsdag nu, hela vägen fram till midsommar. En ny jägare i ett nytt avsnitt varje torsdag. Och nästa vecka, då ska jag träffa Eva Bromé och det ska bli jättespännande. Så håll utkik på Podplay eller där poddar finns. Så hörs vi om en vecka. Hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.